Det här är ett poddradioprogram från Sommar i Seghopp. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill på iTunes och SoundCloud. Dags för Sommar i Seghopp med John Andersson.
Den 21 juni 1987. Jag sitter på mina föräldrars säng och jag fyller 4 år. Jag har fått en hel drös med roliga paket. Bland annat en My Little Pony, lite märkligt nog, som min mamma köpt till mig. Och den passade bra med mina himmagubbar, så jag lekte otroligt mycket med den, minns jag. Men bland de andra paketen låg det nämligen en lite viktigare sak. Det låg en Game & Watch-spel som heter Snobben. Och det här visade sig då bli mitt första tv-spel. Jag var som sagt 4 år och jag älskade mitt Snobben. Jag minns än idag exakt hur skärmen såg ut och ljudet det gjorde när man flyttade Snobben upp och ner. Det här var ju hela min värld. Det här var mitt tv-spel. Men jag hade ett par grannar 2 våningar ner som hade någonting annat. Ett Nintendo Entertainment System. Och det visade sig vara någonting helt annat. Det här var ju en ny typ av tv-spel som jag inte ens kunde drömma om. Jag hade ju bara Snobben, som jag fortfarande älskade. Men det här var verkligen någonting riktigt häftigt. Så något år senare, när jag är på en middag med mina föräldrar och jag sätter mig i bilen för att åka hem sent på kvällen, så är vi på väg in till stan och jag somnar. Jag har fått berättat för mig i efterhand att min mamma viskade till min styrpappa när jag somnade: "Du, det här Nintendo han pratar om hela tiden, är det något man kan hyra det, va, har jag sett?" "Ja, det tror jag", sa han. "Ja, men ska vi inte åka förbi Megastore på Folkungagatan och hyra det till John?" "Ja, ja, det gör vi." Och visst gjorde de det. De åkte till Megastore och hyrde ett Nintendo Entertainment System och gick ut till bilen, la den i mitt knä och jag sov djupt fortfarande. De körde hem, parkerade utanför och väckte mig försiktigt. "Hoho, John, nu ska vi gå upp, dags att vakna." Jag slår upp ögonen och i mitt knä ligger den här hyrmaskinen då, Nintendo Entertainment System. Jag flippar ur och jag kommer aldrig glömma hur det såg ut, den här skyddsboxen som var runt maskinen. Svart läder, röd text, Nintendo. Det var en otrolig känsla, men jag var dessutom dödstrött och det var sent på kvällen. Och som 5-åring får man ju inte vara uppe sent. Så jag var tvungen att gå och lägga mig trots den här nya hyrgrejen som stod på i vardagsrumsgolvet. Men jag kommer aldrig glömma när jag vaknade på morgonen. Jag sprang upp i kalsonger och satte mig i vardagsrumsgolvet och väntade på det att få det installerat. Min styrpappa kämpade länge, alldeles för länge tyckte jag. Han pluggade in det och till slut hittade vi rätt kanal när man sökte efter ett tag. Och jag spelade Super Mario Bros. Det här var ju det viktigaste spelet i Nintendo. Det var ju det som alla hade. Och jag kommer aldrig glömma hur man satt med handkontrollen och hoppade med Mario i hoppen. Man rörde alltså kontrollen i luften. Det här gjorde ju alla som började spela tv-spel på 80-talet. Och jag skrattade gott åt mamma som spelade och misslyckades fatalt. Hon kom inte ens över det första stupet. Hon kommer fortfarande inte över än idag. Jag har bett henne testa på mitt Wii U. Men det här var ju inte tillräckligt, för det här var ju en hyrkonsol. Och jag hyrde flera gånger, minns jag. Kanske någon gång varannan månad fick jag hyra över en helg. Men då, en vanlig höstdag 1989, så är jag 6 år gammal och går på dagis. Det är en vanlig tråkig dag. Jag går hem till min pappa. Och plötsligt när jag öppnar dörren och går in och gäspar lite, tittar till vänster och ser på köksbordet ett Nintendo Entertainment System. Helt nytt, köpt, bara mitt. Och jag tänker efter. Fyller jag år? Nej. Har det hänt något? Nej. Det är en vanlig sketen tisdag och jag har fått en Nintendo. Det var så här att pappa och mamma skilde sig när jag var väldigt liten. Och jag tror pappa kände lite sorg över att han trodde att jag ville vara mer hos mamma. Så var absolut inte fallet. Men han tänkte då locka mig lite genom att köpa en Nintendo. För han visste att jag gillade det. Jag var ju såklart överlycklig och jag fick Super Mario, slalom och Duck Hunt och en Zapper såklart. Det blev min första stationära tv-spelskonsol. Jag heter John Andersson och ni lyssnar på Sommar i Seghopp. Det var tidigt 90-tal och vi började gå in i en ny era för tv-spel. 16-bitskonsolerna började komma. Jag var ju otroligt nöjd med min 8-bitskonsol, min Nintendo som var där hemma, och jag hade hur mycket spel som helst. Men den kompis i klassen hade ju såklart Sega Mega Drive. Och det var ju snabba ryck hem till honom för att titta på det här. Det var ju bland annat Sonic med sin otroliga grafik och färg och fart som lockade mig till att börja drömma om 16-bitskonsolerna. Jag gjorde något som inte så många gör nu för tiden, eller ens då egentligen. Jag hyrde konsoler väldigt ofta. Och det var väldigt ofta en muta för att till exempel åka ut till landet på helgerna om det var dåligt väder. Men ska du inte följa med ut till landet och sådär? Nej, jag vill inte. Men vi hyr en Super Nintendo. Ja, absolut. Och så ner i bilen. Och jag hyrde väldigt ofta Turtles in Time och Zelda Link to the Past. För jag hade Zelda-spelen till Nintendo också. Link to the Past var ju ett väldigt långt spel, det förstod ju inte jag. Utan jag satt där och försökte klara spelet på 2 dagar när jag var 9 år gammal. Går inte så bra om man inte har konsolen och speeda igenom det spelet direkt. Men mina grannar som bodde 2 våningar under mig inne i stan, de hade ju Super Nintendo. Och de hade väldigt många roliga spel. De hade F-Zero, Super Mario World, Mario Paint och Street Fighter 2. Street Fighter 2 var otroligt roligt och jag älskade varenda karaktär och jag spelade som en dåre med dem. Min favoritkaraktär Ryu hade ett kast som innebar att man tryckte bakåt och framåt och spark. Som innebar att man lägger sig på rygg, sätter foten i magen och trycker över motståndaren och kastar iväg den. Det här kastet var så roligt så vi gjorde ner hos dem en stor kuddhög. Och gjorde det här kastet väldigt ofta. Vi lät den ena springa emot den och så låg den ena på rygg. Satte foten i magen och kickade iväg den andra. Och vissa av ungarna som var lite mindre än vad jag var, de flög 2 meter upp i luften. Och rakt in i sänggaven ibland. Så det blev lite blåmärken, men det var otroligt roligt. Och när vi spelade Street Fighter och gjorde det här kastet i kuddarna, så väcktes ett intresse för mig. Det var ju inte bara Street Fighter som jag tittade på den tiden. Det var ju även Turtles på tv. Och de gjorde också det här kastet. Ett japanskt kampsportskast som heter Tomoyanage. Och jag blev otroligt fascinerad av just det här kastet. Och det här gjorde att jag sökte mig till en kampsportsklubb. Så när jag då var 10 år till slut, då började jag på jiu-jitsu. Idag är jag 32 år gammal och håller fortfarande på med jiu-jitsu. Och det här kommer jag alltid vara evigt tacksam Street Fighter 2 och Turtles för. År 1994 minns de flesta svenskar som året då vi tog brons i USA. Och en kanonsommar. Men det jag minns var att jag fick min första 16-bitskonsol. En Sega Mega Drive. Jag fick NHL och det var precis det spelet jag ville ha, för det var det jag spelade mest med mina klasskompisar. Jag fick även spel som X-Men, Aladdin, Shining in the Darkness. Och jag minns den här tiden när man började gå själv och byta till sig spel i tv-spelsbörsen. Det var en otroligt kul tid när jag insåg värdet av spel och när jag direkt kände att ett spel var dåligt att jag kunde byta bort det. Att man inte längre satt och spela tråkiga spel bara för att det var det enda man hade. Jag älskade verkligen mitt Sega Mega Drive. Men julen 1997 så kom Nintendo 64. Det som var kul med det här var att alla i min kompiskrets, i klassen och mina grannar skaffade verkligen Nintendo 64 och alla hade GoldenEye. Jag kommer aldrig glömma bataljerna man hade med kompisar. Med pistols i Temple till exempel. Herregud, och Slappers Only och The Living Daylights och alla möjliga roliga lägen i spelet. Det var fantastiskt kul. Men sen 1 år senare, december 1998, så kom en av spelhistoriens viktigaste spel, Zelda Ocarina of Time. Det här var kul av två anledningar. Det var dels är det ett mästerligt spel. Men sen var det också att i den här grannfamiljen som jag pratat om så ingick min poddkollega Viktor. Han var lite yngre än vad jag var då. Och han lyssnade på sina bröder och alla de sa att Zelda var skit. Jag kände att det här ska jag visa att det inte stämmer. Så jag bjöd upp Viktor att sitta med. Och vi hade så otroligt kul när vi spelade igenom det. Och jag märkte att han blev hooked direkt. Det slutade med att han själv gick och köpte det efter bara någon månad. Och spelade i kapp och förbi mig. För jag satt fast på Water Temple. Som jag fortfarande än idag hatar. Zelda Ocarina of Time visade sig bli en av världshistoriens bästa spel. Men jag kommer alltid minnas den här tiden av två orsaker. Dels att jag fick Zelda Ocarina of Time, men också att jag fick träffa min bästa vän. Under 1998 så hände en märklig grej. Jag låg hemma och var sjuk och var ynklig. Och mamma ringde och frågade, ska jag köpa något? Kan jag göra något? Ja, köp en tidning, sa jag då. Och mamma vet ju inte vad jag skulle ha, så hon köpte en PC Gamer. Och det här var ju emot allt jag stod för jag hade ju bara Superplay. Och det var det enda jag läste. Jag hade ju en PC och jag spelade ju spel där som Doom och Wolfenstein och Warcraft 2. Och den var ju kul, men det var ju tv-spel jag var mest intresserad av. Men hon kom då hem med den här PC Gamer. Och jag låg där och bläddrade och jag tyckte det var halvintressant. Så låg det en demoskiva med i tidningen. Och det här var Rainbow Six. Den här spelserien kommer att betyda väldigt mycket för mig och är fortfarande än idag en av mina favoritspelserier. Det som var så otroligt med det här spelet var att allt på den här tiden var ju lekolacho och alla first person shooters var ju hagelbössor i helvetet liksom. Men Rainbow Six gav taktik ett ansikte. Jag kunde lägga upp planer som var minutiösa. Varenda detalj var viktig. Man kunde välja vilka vapen man skulle ha, ljuddämpare, färg på dräkterna. Allt var viktigt. Jag kommer aldrig glömma den där stunden i sjuksängen när jag plockade upp den här demoskivan. För att det här visade sig bli som sagt den viktigaste franchiset på PC för mig. Och jag spelar fortfarande Rainbow-spelen på PC än idag. Så tack mamma för att du köpte fel tidning. När jag gick i nian så brukade vi stå på lunchrasterna och prata tv-spel. Men en speciell lunchrast så var det en kompis som berättade att han hade ett asgrymt nytt spel. Det här spelet var Metal Gear Solid. Jag blev genast intresserad och hakade på honom hem efter skolan. Det här var en fredag minns jag, för att det som hände var att så fort jag satte ögonen på det så var jag fast. Och vi slutade med att vi satt i kalsongerna i 3 dagar och spelade bara Metal Gear Solid. Vi klarade om spelet, vi utforskade varje liten del av Shadow Moses. Och det här var första gången jag kände att tv-spel kunde hålla filmklass. Vinklarna, grafiken, röstskådespeleriet, allt var tipptopp. Jag kommer aldrig glömma den känslan att när jag gick därifrån och kände att jag måste ha det här spelet. Så bra var det. Problemet var att jag hade ju Nintendo 64 och Sega Mega Drive. Och mina föräldrar tyckte ju att det räckte gott och väl med de två konsolerna. Men min mamma tyckte inte om att jag hade långt hår. Jag hade ju, som alla på 90-talet, lite längre så här parsig frisyr. Och det hatade hon. Så hon sa, vet du John, om du klipper dig så får du ett PlayStation. Så stort var alltså min mammas hat för min frisyr. Hon höll det hon lovade. Jag gick och klippte mig och hon köpte ett PlayStation. Jag fick köpa Metal Gear Solid själv, men vad spelade det för roll? Jag satt och spelade mitt livs viktigaste spel. Det var så jäkla bra och jag spelade det varje dag, jag tror 2 års tid. Jag kunde varenda replik, de sa. Jag kunde varenda vinkel. Jag brukade spela som en film. Alltså medvetet göra fel i vissa sekvenser för det skulle passa karaktären. Solid Snake. Inget spel än idag har överträffat Metal Gear Solids storhet. 2001 är inte bara en väldigt bra film av Stanley Kubrick. Det var också året då jag för första gången spelade Metal Gear Solid 2 på PlayStation 2. Jag hade ju PlayStation 1 bara och jag kunde ju bara drömma om att få spela Metal Gear Solid 2. Men jag tittade hemma hos Victor när han spelade och jag kände att vad är det jag sysslar med? Jag är skyldig franchisen att skaffa 2:an. Jag frågade mamma, som alltid hjälpte mig ekonomiskt och var snäll, om det gick att lösa på något sätt. Den här gången gick det inte att klippa sig för att få någon konsol. Den läxan hade hon lärt sig. Men hon sa att hon kunde gå med på en delbetalning. Sagt och gjort. Jag skaffade PlayStation 2 på delbetalning och jag var helt kär. Nu i efterhand så tycker jag att Metal Gear Solid 2 är den svagaste delen i hela sagan. Mest på grund av Raiden och att det utspelar sig i dagstid. För jag och Victor hade blivit vilseledda. Vi hade ju sett de här episka E3-trailerna och Solid Snake var ju det man fick se. Man hade ju ingen aning om att Raiden skulle bli huvudkaraktären. Men när man spelade spelet så spelade det liksom ingen roll. För att man är inne i den här dimman när man skaffar ett nytt spel, speciellt ett Metal Gear-spel. Jag och Victor blev så bra på det att vi till och med kom med på Konamis topp 10-lista på Boss Survival Mode, som innebar att man skulle klara alla spelets bossar på en viss tid. Vi var topp 10 i Europa i väldigt, väldigt många månader. Vi gjorde även en legendarisk video på när vi klarade Tanker utan att bli upptäckta, med hand-to-hand-tekniker bara, och dödade alla gubbar på European Extreme. Det här är idag helt omöjligt att återskapa och det går bara att göra när man är inne i den här dimman med ett spel. Och boy vad man var inne i den där dimman med Metal Gear Solid 2, för jag spelade det precis lika mycket som ettan. Och trots att jag tycker att det är den svagaste delen i Metal Gear-sagan så har den en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Några år senare så skulle Metal Gear Solid 3 komma. Och jag och Victor, som var Metal Gear-dårar, beslöt oss för att ingå en pakt. Att innan vi började spela så skulle vi sätta oss och prata om våra känslor och förväntningar. Och när dagen väl kom så åkte Victor på en dagskryssning. Jag kände ett enormt hat mot Victor då. Jag satt hemma och jag bara hade spelet framför mig och jag visste inte vad jag skulle göra. Men som den goda vän man är så väntade jag på honom. Och det som räddade honom var att jag hörde när vi pratade på telefon desperationen och sorgen i hans röst att han åkte på den här kryssningen. Så jag väntade och han kom hem och vi ivrigt satt och pratade om de här stora känslorna som bultade i bröstet och att vi skulle få spela Metal Gear Solid 3 som vi visste skulle bli ett mästerverk. Victor sprang ner 2 trappor, vi spelade och det var fantastiskt bra. Vi ringde varandra dagen efter och vi var överens. Hideo Kojima hade gjort det igen. Fighting-spel har alltid varit viktiga för mig. och Virtua Fighter är en serie jag har följt sedan det första spelet. Men jag har aldrig ägt en konsolversion av det, och det här gjorde att jag skaffade Dreamcast. Sen skaffade jag Street Fighter 3, jag skaffade Soul Calibur, och ni kanske märker nu att det finns en liten röd tråd här. Det var att Dreamcast blev i princip en ren fighting-konsol för mig. Det fanns så fruktansvärt många bra fighting-spel. Och Virtua Fighter var ju kungen av dem alla, men det kom ett annat spel lite senare som visade sig vara ännu viktigare, och det var Shenmue. Shenmue är ett sånt där spel som bara kommer en gång under ens livstid. Det var ett mästerverk, och det roliga med det var att det kom helt oväntat för mig. Det var min kompis David som hade tipsat mig om det, och jag var lite nyfiken för jag hade läst om det i Superplay, men jag visste ingenting om det. Men sen när det kom då, så var jag ju helt hooked. Och alla mina kompisar som känner mig brukar alltid säga att jag lever mig in så mycket i allt. Och det var precis vad jag gjorde i Shenmue. Jag levde mig in i Japan. I den här staden där Ryo Hasuki gick omkring och letade efter sin pappas mördare. Det gick till och med så långt att jag spelade lite för mycket. Jag spelade varje dag, hela tiden. Så jag sålde mitt Shenmue, och det är jag bitter för än idag att jag sålde mitt original Shenmue. Det här gjorde jag bara för att få en liten break och spela lite annat och ja, tänka på annat helt enkelt. Ett år senare köpte jag ju tillbaks Shenmue, en annan persons version. Men jag kände att det var ett bra köp, för att nu kunde jag spela det igen lite mer avspänt. Shenmue gav mig också en idé i livet. Det var att jag vill åka till Japan. Och genom att jag spelade Shenmue så kände jag att driften blev ännu starkare att åka dit. För jag ville också gå omkring på gatorna, precis som Ryo Hasuki gjorde. Och det var precis vad jag gjorde, för efter gymnasiet så började jag jobba på posten och tjänade ihop pengarna väldigt snabbt. Och tog mig då till mitt älskade Japan för första gången. Jag var där i nästan 3 månader och tittade på kampsport, reste runt hela landet och upptäckte mycket om mig själv. Tack Shenmue för att du gav mig inspirationen att verkligen ta steget och åka dit. Mitt spelliv tog en liten oväntad vändning med min nästa konsolköp, och det var GameCube. Det var liksom en konsol jag inte var så intresserad av egentligen, men jag hade hört att det skulle komma en remake på Resident Evil som verkade vara helt episk. Det var även andra spel som verkade väldigt bra, till exempel Resident Evil 4. Och jag skaffade konsolen och skaffade bägge Resident Evil-spelen som var fantastiska. Jag hade även F-Zero som spelade väldigt mycket. Men sen kom då en remake av mitt favoritspel, Metal Gear Solid. Det var ju då Twin Snakes. Det här spelet hade jag och Victor pratat om i flera år, och vi hade förberett vad kan de ha gjort, vad kan de ha ändrat. Och den största ändringen de gjorde i spelet var ju att de tog in en japansk filmregissör som gjorde filmsekvenserna extremt over the top. Och det här gör att jag aldrig kommer riktigt uppskatta Twin Snakes. Det var otroligt kul att spela igenom spelet med den här nya grafiken såklart. Det var ju Metal Gear Solid 2-motorn rakt av. Men de nya filmsekvenserna förstör spelet enligt mig. Det ironiska är att jag förmodligen spelade Twin Snakes mest av alla GameCube-spelen jag hade. Och det är det starkaste minnet jag har från min korta GameCube-period. Något år senare skaffade jag även Xbox, Microsofts första konsol på marknaden. Det var ett väldigt märkligt konsolköp, för jag kan än idag inte minnas varför jag köpte konsolen. Jag har verkligen försökt tänka efter, det var inga speciella spel eller något sånt. Det jag kan tänka mig var att jag jobbade ju på den tiden och man började ha pengar. Och när man har pengar då vill man spendera och då, ja, då kommer en ny konsol och då köper man den. Det jag minns mest från Xbox är Halo. Och inte av den anledningen som många andra i världen. Det är nämligen så att jag hatar Halo. Jag skaffade det tillsammans med Victor, vi körde co-op, vi klarade det. Och spelet hade fått ungefär 96 tror jag av Superplay. Och våra förväntningar var skyhöga. Och det var uselt. Det var precis som vilket spel som helst. Ganska fin musik, men ingenting speciellt. Och vi köpte Halo 2. Hatade det. Och så här har det fortsatt. Jag har klarat i princip alla Halo-spel. Och jag har alltid hatat det. Och den märkliga relationen startade på Xbox. Och det är förmodligen mitt enda minne från den konsolen. Sommaren 2005 jobbade jag och Victor på en videobutik på Söder. Det var där vi träffade Liljon från podcasten. Han var en trogen stamkund och vi brukade prata om allt, men väldigt mycket om spel. Några månader senare så bestämde jag och Victor för att gå på webbhallens Xbox 360-release. Och där mötte vi Liljon. Det här var lite oväntat för vi hade inte pratat om att vi skulle dit. Så plötsligt stod vi där alla tre. Jag och Victor köpte varsin konsol och åkte hem och började spela. Det här började en härlig era av Xbox 360. Vi spelade otroligt mycket Rainbow Six, Ghost Recon. Vi spelade Perfect Dark som nu i efterhand är en av de absolut största besvikelserna någonsin. Men mest av allt så lärde man känna Liljon mer och mer. Och 2007 så skaffade han jobb åt mig på webbhallen. Det här gjorde ju att vi träffades varje dag och vi fördjupade vår relation ännu mer. Jobbet på webbhallen innebar att jag köpte mer spel än någonsin. Jag har alltid varit ganska selektiv i mina spelköp. Men nu vågade jag gå utanför min comfort zone och till och med testa lite multiplayer. Jag har alltid varit väldigt dålig på multiplayer-spel. Men jag återkommer till dem då och då. Speciellt när man ska spela co-op med Victor och John. Då är det som bäst. Våren 2008 så skulle Metal Gear Solid 4 komma. Och detta innebar att man var tvungen att skaffa en PlayStation 3. Och det här ville man ju inte. För att man hade ju redan Xbox 360. Alla de bästa spelen fanns där. PlayStation 3 var dyr, den var ful, den var stor och helt poänglös. Men som sant Metal Gear-fan så måste man skaffa den konsolen det kommer på. Och jag och Victor begav oss till webbhallen för att köpa PlayStation 3. Och det är så att Victor och jag sköter om våra konsoler väldigt bra. Men Victor är ännu mer noggrann med tops och dammsugning runt den. Men hans konsoler går alltid sönder och mina håller alltid. Så när vi stod vid disken så sa jag till Victor att välj nu rätt konsol. För den du väljer kommer ju gå sönder och då får jag den bra. Ja, vi stod där och tittade på dem. Victor tog en och jag tog en. Vi nickade och gick hem. Ett år senare gick Victors konsol sönder. Metal Gear Solid 4 visade sig även bli det sista spelet jag spelade i mitt barndomshem. Mamma och styrpappa hade bestämt sig för att sälja lägenheten. Och jag skulle flytta till min första helt egna lägenhet. Flyttgubbarna hade tagit allt från lägenheten. Den var helt tom förutom en madrass, min tv och PlayStation 3 på golvet. Victor kom upp och som grannar för sista gången så satt vi och spelade det fantastiska Metal Gear Solid 4 i två hela dagar. När jag flyttade ifrån mitt barndomshem så kände jag att jag gick in i vuxenlivet. Och Metal Gear Solid 4 blev en perfekt avslutning på hela min ungdom. Jag känner att tv-spel alltid kommer vara en stor del av mig. När jag ser tillbaka på min ungdom så ser jag konsolerna som milstolpar. Jag minns precis var jag var när spelen kom och när konsolerna kom, vilka år det var och var jag befann mig i livet. TV-spel är enligt mig det absolut största konstmediet vi har. Ingenting kan få mig att känna så involverad i något som tv-spel. Inget medium kan få mig att känna mig som en sportstjärna som när jag gör en 360-dunk med Kobe Bryant. Eller som en stenhård agent som infiltrerar en militärbas i Alaska mitt i vintern. Jag vet att jag kommer spela tv-spel livet ut, för det är den perfekta verklighetsflykten. Och jag hoppas ni lyssnare också fortsätter spela, hur gamla ni än blir. Jag älskar tv-spel och jag tackar för att ni har lyssnat.
Det var Sommar i Seghopp med John Andersson.